I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har The Preacher and the Puncher här. Werner, välkommen tillbaka.
Tack.
Vi ska prata om ett litet lätt ämne. Vi klarar av det kanske på 10 minuter, ska jag säga. Lycka.
Mm.
För är det något man vet, om man möter någon på gatan, om jag ser dig, alla har vi någonstans inne. Man kan veta något djupt om alla människor. Kanske roten av ens själva existens. Det är att man vill bli lycklig. All poesi, filosofer, religion. Allt handlar om lycka. Hur blir man lycklig? Det hade vi tänkt prata om här.
Ja, jag är glad att du frågar.
Så Werner, kan du svara på frågan?
Jo, man gör så här. Nej, så riktigt så enkelt är det väl inte. Först kanske man måste definiera vad lycka är för någonting.
Precis. För att om man tittar på folks mål, så blir man lyckligare av att vinna på lotto. Vad är det liksom som skapar lycka? Vad är lycka? Det är också en sån grej. Är det en känsla? Är det en inställning? Är det ett sätt att leva? Vad är lycka?
Det är nog en kombination av de sakerna du pratar om där. Blir man lycklig av att vinna på lotto, frågar du. Jag tror inte man blir olycklig av att vinna på lotto i alla fall.
Men jag har väl sett, det finns väl lite forskning på det. Det jag har sett är att det är klart, i närtid så blir man naturligtvis lyckligare. Men på längden så händer ingenting. Det kan till och med liksom leda till motsatsen, va? Att man liksom förlorar mål med livet, va? Och det är samma sak, har jag sett forskning på, det med folk som ruckar upp för att liksom, ja, men de hamnar i rullstol, de blir förlamade. Det är klart att de blir otroligt olyckliga. Men efter ett tag så vänder man sig med det, och så är det liksom man tillbaka. Man har något sätt att liksom anpassa sig till omständigheterna.
Mm. Jag tror ju inte heller att du blir lycklig av pengar, men... Det är ju ändå så, jag har både haft dåligt med pengar och jag har haft lite bättre med pengar, och jag har ju inte blivit lyckligare av att ha lite pengar. Därmed är det inte sagt att man blir lycklig av att ha jättemycket pengar heller.
Men det finns ju lite forskning på det där, att inga pengar, det blir man liksom olycklig. Lyckan stiger ju med att man liksom, man får liksom från noll upp. Men sen när man har liksom hus, tak över huvudet, mat på borden.
Exakt. Så det visar forskning att upp till en viss nivå så blir du lyckligare av pengar. Men när du tillgodoser dina basbehov, efter det spelar inte pengarna någon roll. Men det kan ju göra mycket att man slipper oroa sig för att det ska gå ihop på slutet av varje månad och så vidare. Där har du lycka att hämta in när det gäller pengar.
Moder Teresa av Calcutta sa en intressant grej på frågan när hon fick Nobels fredspris. När hon hjälpte de fattiga och olyckliga människorna i Indien. Och då korrigerade hon direkt och sa så här. De är fattiga, men de riktigt olyckliga människorna, de träffar jag här i Europa.
Mm, och det stämmer säkert. Men samtidigt skulle jag vilja säga att det är lite som de säger, att jag gråter hellre i en Ferrari än att jag gråter på bussen.
Groucho Marx, va? Jag gråter hellre i en Rolls Royce på väg till banken än på bussen.
Ja, någonting sånt. Det är ju lättare att vara olycklig om du har pengar. Så är det. Men du blir inte lyckligare att ha pengar, om man säger så.
Ja. Men om man tittar till exempel på femåringar. Titta på en femåring. De är lyckliga hela tiden. Alltså, men du vet, de är alltid glada. De behöver att någon gör dem olyckliga för att de ska bli olyckliga. Det vill säga att någon säger att de ska gå och lägga sig, eller du vet, man får inte äta choklad när man vill, och så, då blir de olyckliga. Annars är de konstant glada. När man blir liksom uppe i vår ålder, då behöver man någon som gör en lycklig. Det är liksom helt omvänt kort där. Vad är det som händer med livet liksom? Ju mer man skaffar på sig utbildningar, jobb, hus, ju mer grejer man har, desto mer har man chans att bli olycklig.
Ju mer du skaffar på dig, desto mer krav har du ju också på dig och att upprätthålla det som du har tillskansat dig. Men sen så det kan finnas en frihet i att inte ha så mycket. Just för då har du inte så mycket att förlora heller. Det spelar ju också in. Om du hela tiden försöker upprätthålla en livsstil där du måste prestera och göra massa saker för att upprätthålla den livsstilen du har, så kan du ju säkert skapa en viss olycka och frustration.
Det är rätt spännande med det där. Jag som hade en massa företag och ett glamorous life, till säga. Köpte en prostituerad. Jag får inte säga fadäsen för dig, Werner. Att jag var ju fruktansvärt olycklig. Dels av mitt agerande och att jag gjort mot andra människor, min flickvän och allt sånt där. Men också att jag blev av med allting. Jag hade liksom mina företag omsatte 200 miljoner. Men rätt snabbt, några månader efter det där, när man liksom hade släckat på såren och fick börja liksom bygga upp livet igen, så fanns det något poetiskt i att börja om naken utan någonting. Det fanns en lycka i det. Alltså bli av med allting, bli av med alla krav, bli av med alla liksom så här pissmänniskor i den här mediebranschen, och mycket sånt försvann, och istället fanns det bara en sak kvar: strävan att liksom kunna betala hyran. Och det, alltså på slutändan nu några år efter, fan, jag har aldrig mått så bra, för man har fått städa upp och städa bort liksom, och framförallt tagit bort. Det har lett i mitt liv till mer lycka att städa bort saker.
Ja, det är ju en välkänd tanke inom många religioner och filosofier att man ska frigöra sig från tingen, och det kan man ju kalla det här i företagen, och det här i ditt fall, att det inte går att uppnå någon riktig frihet och därmed också lycka, skulle jag vilja säga, om man är allt förbunden vid jordiska och materiella ting.
Ja, men också folks åsikter om en. Jag fick ju så mycket skit där.
Och man märker... Du får alltid mycket skit, Paul.
Ja, jag vet det. tack för korrigeringen. Ja, men jag har en tendens att sticka ut hakan. Men jag har ändå så rätt. Man har ju blivit rätt hård med åren liksom, i det här. Att skita i vad folk tycker. För jag märkte rätt snart att är du beroende av vad folk tycker om det. Om du bygger ditt liv, din lycka, ditt väsen på vad andra tycker om det. Då är du en slav. Du är deras slav. Och den dagen du skiter i det, den dagen är du också fri då?
Och det har ju att göra med, det sätter fingret lite på det som jag tror att lycka handlar om. Att det är någonting större, någonting som måste finnas inombords, som inte kommer utifrån och som du ska kunna vila i när du är själv. Jag skulle vilja säga att det finns vissa ingredienser som krävs för att man ska bli lycklig, eller för att jag ska bli lycklig, ska jag säga, för jag ska inte lägga på något raster på andra människor.
Vi skulle ge svaret här.
Jag kan ge svaret på hur jag blir lycklig, och då krävs det vissa ingredienser, och jag tror en viktig ingrediens.
Fast vi behöver mer folk som säger jag vet. Jag hatar när experter inom med, de bjuder in folk som är alltså främsta experterna på liksom ämnen, och så bara ja, men jag tänker att... Vadå tänker? Så här är det, ska jag säga. Werner, hur är det?
Det är ju så här också, Paolo, att en av de sakerna jag försöker uppnå, det är ju ödmjukhet.
Ja, jag vet.
För en av ödmjukhetens frukter är ju att inte behöva framstå så bättre än man är.
Nej, så är det. Du har rätt.
Och en av
så
de här,
du tänker att...
att en av de här ingredienserna är mening.
Ja.
att ha en mening till att jag går upp varje morgon, ha en mening till att jag lever, till att jag verkar. Det tror jag är en av huvudingredienserna.
Finns något väldigt intressant i det? I Japan kallas det ikigai, anledning till att jag vaknar på morgonen. När man tittar på det här med forskningen kring folk som blir de äldsta liksom på jorden, det är i två öar de faktiskt blir äldst på jorden. Den äldsta kvinnliga befolkningen finns på en ö som heter Okinawa utanför Japan, och världens äldsta befolkning finns i världens vackraste land med världens smartaste befolkning, Sardinien i Italien. Och därmed ikigai, alltså den dagen, de två farligaste åren i livet är tydligen då du föds, för att du är mottaglig för sjukdomar och sånt. Året du går i pension. För det, den dagen slutar ditt liv att ha ikigai. Så att alla som blir väldigt gamla, de har någonting att vakna till. Vad det nu är, karate, sköta blommor, barnbarnen. Man har ett anledning att vakna på morgonen.
Ja, men i Japan så är ju också yrkeslivet otroligt viktigt. Det är det för väldigt många i västvärlden också. Men jag tror att det är farligt att lägga in för mycket lycka och värde i sin yrkesroll. För precis som du säger, den farligaste dagen är när de går i pension. För vad finns kvar? Det jag försöker prata om är att man grundar en lycka i sig själv utan någon påverkan utifrån. Alltså man försöker skapa en inre lycka så att du kan gå i pension för att du är lycklig med dig själv.
Jo, men det är väl det de menar. Att, så här, det handlar om att du måste ha något att göra. En mening att vakna. Det behöver ju inte vara jobbet. Eller det ska kanske inte vara jobbet. Eller om du älskar ditt jobb, är det ingen anledning att sluta för man går i pension eller sluta älska det. Liksom. Men det kan ju vara vad som helst. Sköta din trädgård. Karate, eftersom jag är gammal kampsportare. En annan grej som jag såg var väldigt, väldigt viktig, som man pratar ju ofta att det är viktigt med sociala relationer i de här blå zonerna, men om man skriver om det i Sverige så brukar de hoppa en grej som är tydligen väldigt, väldigt viktig och som alla de här har gemensamt. Sardinien, Okinawa, Loma Linda, finns det en stad utanför Los Angeles, tror jag att den ligger, som har Amerikas äldsta befolkning. Det är också en sån här blåzon. Alla är religiösa. Väldigt, väldigt religiösa också. Och det där ger väl antagligen livet mening. Att du får lite regler. Och det tror jag att i en värld som vi lever i Sverige, när man säger till barn att du kan bli vad du vill. Det ger jävligt dåliga strukturer och det ger också en ångest kring liksom. Jag kan bli vad jag vill, men det finns liksom ingen struktur kring det. Och där tror jag religionen är viktig.
Jag är övertygad om att den är viktig, för det är i alla fall en sak som har gett mig mening. Och den spelar också in i de andra ingredienserna som jag har med i det här lyckoreceptet, förutom vad sa jag? Vad sa jag?
Så meningen att vakna.
Ja, mening. Uh-huh. Ja, förutom mening så krävs det också hopp. Uh-huh. För att kunna vara lycklig, tror jag. Jag tror att det krävs.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tro, och jag tror att det krävs att du känner förmågan att jag kan påverka mitt liv.
Jag såg en undersökning om där lycka, man ska vara försiktig med de där, för forskning, vad är lycka, och folk svarar olika och vi kanske har andra sätt att tänka. Men jag tror att svenska 7-åringar eller 8-åringar var de lyckligaste på jorden. Härligt, eller hur?
Ja, verkligen.
Mm. Men sen så såg man i siffrorna att det sjunker med åldern, och sen så är ju svenska tonåringar bland de olyckligaste på jorden. Och det där tror jag har rätt mycket med det här att göra, att man så här, alltså man får inga betyg, man spelar liksom fotboll utan att räkna poäng, det finns inga riktiga vinnare. Du är alltid fantastisk, du vet, föräldrarna, åh gud vad fint du har målat liksom, åh gud, du är liksom Michelangelo här och du spelar fotboll som Zlatan och så. Och så tror man det hela livet, och sen så kommer betygen i tonåren och sen så börjar man räkna poäng och så är man inte Zlatan utan man har två vänsterfötter, och du är inte Michelangelo utan du ritar streckgubbar, och då kommer det som en chock liksom, att vänta nu. Så att det har väl också en sån grej att ha alltså, förväntningarna på livet måste vara rimliga också.
Så är det, och sen tror jag att den unga generationen har väldigt långt till känslor.
Mm.
De har svårt att sätta ord på känslor. De vet inte vad känslor är riktigt. Och det är farligt att ha känslor, för man pratar inte om känslor. Man ska bara, som du säger, man ska bara må bra. Och allting ska vara frid och fröjd. Så när då inte de unga människorna upplever det här, att allt är så bra och så vidare, och de känner dåliga känslor, så blir de rädda och kan inte hantera det. För, och det påverkar såklart lyckan. Lyckan är ju inom det här känslospannet ändå. Och om du inte kan hantera dina känslor så kommer du bli olycklig.
Nej, jag läste David Ebenhardt, jag tror att det är i De lättkränktas land eller vad den heter, hans första bok som är helt fantastisk. Det skulle vara högläsning, tycker jag, i riksdagen varje dag i den där boken. Han skriver att när han bestämmer sig för att skriva den boken är att det kommer in en tjej, jag kommer inte ihåg exakt, det var länge sedan jag läste den här, men han får rätta mig, ge mig smisk. Han bestämmer sig för att skriva den här, det kommer in en tjej, det är inget svårt att ställa diagnos, hon är djupt deprimerad, hon behöver medicin, hon behöver läggas in. Problemet är varför hon är det. Jag tror att det var så att hennes kille, hon hade, det var inte ens killen som hade gjort slut, jag är inte riktigt säker på det, men hon hade gjort slut, hon mådde så dåligt av det, så hon hade varit tvungen att bli inlagd och medicinerad. Alltså, när du liksom uppfostrar en ny generation ungdomar som inte klarar av alltså livet, för det där är livet. Det kommer ta slut, så är det.
Och livet innehåller känslor.
Så du kommer gråta.
Mm, du måste lära dig att det finns även dåliga känslor. För det har ju också med lycka att göra. För om du alltid skulle vara lycklig, så vet du inte vad lycka är. För du vet inte vad olycka är.
Ja, men du är på Prozac då, eller du är berusad om du alltid är lycklig, va?
Ja, jo, så är det ju. Men har du ingenting att jämföra som material, så kan du ju aldrig avgöra vad det är som lycka och som inte är lycka.
Mm.
Så det är ju bara en naturlig del. Och jag tror att vi har tappat lite det. Att vi är så rädda för känslor. Och därför blir det svårare att bli lycklig också, som en bieffekt.
Nej, men jag brukar tänka på det ibland. Jag vill säga så här, jag brukar tänka, alltså, är ett bra exempel från Italien. Italien har massa skräp och de har mycket att lära sig från Sverige, men jag tycker att vi har mycket att lära oss varandra. Det är två kulturer i Europa som är så olika som den syditalienska och den svenska kulturen. Jag brukar säga, skulle man kunna liksom korsbefrukta, du vet, den syditalienska kulturen med den svenska kulturen, det skulle bli en perfekt varelse, Werner.
Syftar du på dig själv nu, eller?
Nej, det sa jag inte. Vi pratar om ödmjukhet, gjorde vi alldeles nyss. Mm. Nej, men det som jag tycker är alltså det här med döden, smärta, att saker och ting gör ont. Något som jag tycker är väldigt, väldigt, som jag tror är viktigt, som man har tappat bort. Till exempel när någon dör i Syditalien. Jag kommer från en stor släkt. När det är bröllop brukar det komma liksom 500 pers bara från min släkt. När någon dör, och det gör det ibland när jag är där nere, och då får man gå på likvaka. Och det är på riktigt hemskt. Alltså, du hör hur folk, du hör, folk skriker, du hör ute på gatan när folk dör. Du kommer dit, där ligger då den som är död i sängen. Och det finns på något sätt, för där är man, så döden är rätt fridfull på det sättet, tycker jag. Så man får en blick för det, och man ser att folk har ont. Och också har man också begravningståg. Man går genom stan och man ser att folk gråter, det gör ont. Och då när det dör folk i ens närhet, så jag tror mycket sånt i Sverige kommer som en chock. Folk bara försvinner och så är det bara tomt, va? Och så gör det ont och så har man inget sätt att hantera. Man har inga verktyg för att hantera det.
Nej, och det är därför vi har svårt att hitta lyckan också. Vi behöver både och på ett annat sätt. Och väldigt mycket har att göra med det här relationella du pratade om i de blå zonerna. Vi har ju inte samma relationella kultur i, här uppe i Norden.
Nej.
Och det påverkar ju. För det är ju ändå i relationen som vi blir till på något sätt. Så därför krävs också den för att bli lycklig.
Jag tror att det har varit en... Alltså man har ju pratat mycket om den här familjen från vänstersidan då, att man liksom familjen, kyrkan och sånt där, det har ju varit ett hot mot liksom att man inte, om man inte hade en familj som kunde ta hand om en. Så i princip så har man avvecklat familjen, man har avvecklat religionen, man har tänk bara att ha en kyrka, man går och röstar liksom, det sitter någon i kyrkofullmäktige som inte ens tror på Gud liksom från vänstern, va? Så man har jobbat hårt för att liksom ta bort. Och det har varit bra för dem som kanske inte haft familjer, det har varit bra för dem som inte har trott, men har tagit bort fundamentet för vad vi har byggt Europa på. Och det är så här, hur mycket än du litar på staten, staten ska ta hand om mig när jag blir gammal, staten ska ta hand om mig när jag är ledsen, men staten har inget hjärta. Jag har sagt det förut i podden, va? Därför är det viktigt att hålla ihop i familjer, eller skaffa sig en ny familj med vänner och sånt, va?
Ja, det relationella är, tror jag, en av de avgörande ingredienserna också i lycka. För, och det har man ju vetat länge. Exempelvis på forngrekiska så finns ett ord som heter prospone, och det betyder ju person.
Mm.
Men om man använder det i verbformen så betyder det att vända sitt ansikte till den andra. Du är en person alltså när du vänder ditt ansikte mot den andra. För det är i relationen vi blir till. När vi möter den andras blick.
Mm. Det finns en del i den protestantiska mässan. Jag går inte så ofta i protestant. Jag vänder mitt ansikte mot dig. Nej, det är något. Nej, jag kanske bara... Det är helt
du,
fel.
Du tänker på välsignelsen,
ja,
kanske?
Ja, det är. Hur är den?
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren vänder sitt ansikte till just dig. Ja, och så vidare.
Jag tycker att jag är katolik, men jag är uppväxt i Sverige, och man fick gå på den tiden Sverige var protestanter på riktigt, då fick man gå i kyrkan i skolan och allt sånt där. Det var inget problem för mig liksom. Jag var katolik och sådär, men det fanns något man lärde sig, den svenska sättet att tro liksom. Det här är er grund, det här är era värderingar, och jag tycker att den är väldigt vacker i den svenska kyrkan, måste jag säga, den delen. En av favoriterna i den protestantiska mässan.
Mm. Nej, för det är ju, tro är ytterligare en ingrediens som jag verkligen tror behövs för att vara lycklig. Att ha en tro, hopp, innebär att jag aldrig är ensam. Jag har hoppet att det finns någonting som bär mig även de stunderna det inte känns bra. För jag tror att man kan vara lycklig som grundkänsla utan att man är det hela tiden, såklart, för det skulle bli olidligt att gå omkring och vara som en lyckofåne hela tiden. Jag skulle inte vilja vara det i alla fall. Men att veta då i de stunderna när det inte känns så bra att det finns någonting som är större än mig själv som bär mig när jag har det svårt, det gör att min grundlycka hela tiden kan finnas. Och då spelar det ingen roll att jag förlorar mitt jobb heller. Jag har ju fortfarande min tro och på att den här kraften som är större än mig själv bär mig, oavsett om jag går i pension eller om vad som händer i livet. Så den här, de här yttre faktorerna blir inte lika avgörande om jag har en grundad lycka som är baserad bland annat då på tro, hopp, på relationerna och alla de saker som jag har nämnt hittills. De är ju en del av tron, kan man säga. Alla de här andra delarna ingår ju i tron. Hoppet till exempel.
Vad heter jag? Anders Arborelius, numera kardinal. En av de som kan bli påvar. Vilket vi hoppas på. Han sa en predikan. Man har hört en del predikan i sina liv. De man kommer ihåg har betytt väldigt mycket. Och han sa att när vi som katoliker, vi ber mycket till Moder Maria. Mm. Guds moder. Och hon, när man ber till henne. Jag älskar Ave Maria. Bönen. Och när man ber till henne så lyfter hon din smärta. Precis som en mamma som, du vet, när de lyfter ett litet barn och håller det gråtande barnet i sin famn. Och det där är en otrolig, när man hittar den i bönen, den trösten, den omfamningen, den kärleken som Guds moder Maria ger, är ju liksom enorm. Och det är det där, jag såg något med jag kommer inte ihåg vad han heter, läste en bok som man inte ska säga när man inte kommer ihåg vad han heter. Någon som hade suttit i koncentrationsläger som pratade om att han hade ett heligt rum. Vad de än gjorde med honom så fanns där hela rummet de inte kunde ta bort. Där trösten, där värmen, där Gud fanns. Liksom.
Mm. Det finns en... De hittade dagböcker från en annan apropå som suttit i koncentrationsläger, en kvinna som heter Etty. Och hon skriver att hon är ute och cyklar och överallt så sitter det skyltar att här får inte judarna vara, så de får bara åka på en gata i stan. Men då skriver hon det att när jag cyklar på den här enda gatan som är öppen för oss judar så välver sig hela himlavalvet över den. Hon väljer att fokusera på det hon har. Hon har hela himlavalvet ovanför sig och hon väljer att fokusera på det istället för på allt det som är avstängt. För lycka är också väldigt mycket en mental inställning. Mm. Vidare så bor hon i en barack. Det är trevåningssängar, det är jättetrångt och så vidare. Men hon låter sig inte nedslås av det här eller av nazisternas ondska. För hon säger att hade inte nazisterna kommit så hade jag drabbats av ondska på något annat sätt. Så det är inte det som hon tycker är jobbiga, utan hon vägrar låta det jobbiga begränsa hennes frihet. Så hon är fortfarande hela tiden fri i sitt sinne genom att koncentrera sig på det vackra i livet.
Mm. Det är bara helt ur när man pratar om tro, vad det betyder. En av mina favorithelgon som vi ber till är Maximilian Kolbe. Känner du till honom?
Nej.
Katolskt helgon, polack. Han blev satt i koncentration.
Ni har så många helgon, Paulus. Det är omöjligt att hålla ordning på alla.
Vet du vad? Jag var boxad i Gubbio. Jag fick någon match när jag var proffsboxare från ingenstans. Italien, så jag tackade ja. Kommer dit. Det är presskonferens med då biskopen. Så man bara, va? Och biskopen då, apropå inte ha reda på helgon, han berättar då att det här, då har man en helgondag, det här är bara katoliker, med boxning till den heliga Ubaldo. Han är tydligen alla boxares skyddshelgon. Och det där har ju då prästerna i min stad, vi har ju Mikael. Han skyddar alla som går i strid, så han är liksom lite skyddshelgon för oss boxare också. Men vi har ett riktigt skyddshelgon för boxare. Men Maximilian Kolbe, katolsk präst, han blir satt i koncentrationsläger. De väljer, det är någonstans i rymme, jag kommer inte riktigt ihåg historien, och de väljer 10 som ska dö. Du dör. Och då bryter en av de här 10 ihop och säger 4 barn, ta någon annan, rädda mig. Då kliver Maximilian Kolbe ur ledet och säger, ta mig, jag har inga barn. Mm. Och han då, den här som blir uttagen, han, he lives to tell the story.
Det är stort.
Ja, det är stort. Då är man ett helgon.
Mm, definitivt.
Men återigen med religionen, jag har ju mina punkter här. Du sa jag har väldigt många punkter och jag har upptäckt att de tar lite stickspår de här samtalen ibland. Nu har vi varit i koncentrationslägren och nu hoppar vi tillbaka. Tänkte jag prata om apor, vänner.
Mm.
Våra närmaste släktingar. Om man tittar på apor så de är ju rätt mycket, de lever i flock. De har liksom och de håller ihop och sånt där, men en apa klarar inte av något mer än flocken. Dyker upp någon från en annan liksom del så slår de ihjäl dem, schimpanser. De är ju skitvåldsamma champinjoner, schimpanser. Men där har jag läst en hel del om att religionen har haft stor betydelse för att knyta liksom världen samman, att man har en gemensam värdegrund. Jaha, men du är kristen, det är jag också. Och är inte det lite vi har börjat tappa bort i en värld som blir allt mer konfrontatorisk liksom. Det är så, man har grävt så djupa skyttegravar att man inte kan förlåta sina politiska motståndare eller liksom någonting, att vi har liksom ingen gemensam grund att stå på.
Det är ju nog framförallt det att vi inte har någon gemensam grund som har försvunnit i och med upplysningstiden, kan man väl säga, på 1700-talet. För det är ju ändå så att om allting bara är materia, då kommer ju, som naturvetenskapen hävdar, då kommer ju saken i en helt annan dager. Och det blir en väldigt konstig värld, tycker jag. Om allt är materia, var ska vi hitta meningen, var ska vi hitta hoppet, var ska vi hitta någonting egentligen?
Och för är det inte det också ett problem med modern värld, att man försöker lösa emotionella saker intellektuellt, va? Alltså att närma sig emotionella saker måste man göra emotionellt, och där är ju tron ett verktyg, om man nu tror, eller om man mediterar, vad man nu gör, att man måste närma sig. Det är lite min kritik mot protestantismen, att man försöker intellektualisera något som inte är, alltså det är emotionellt, va? Och där har ju liksom katolska kyrkan, det man tog bort mycket i de allra mest, sen har ju Sverige behållit mer än andra protestantiska länder, men att man närmar sig mysteriet med mysterium liksom, för det är ett mysterium.
Jo, men jag tycker att Svenska kyrkan har mysteriebilden väldigt framträdande, måste jag säga, så. Och livet är ju ett mysterium, så ja.
Så är det. Ja, du håller inte med mig där?
Jo, nej, inte riktigt. Framförallt inte Svenska kyrkan. Den tycker jag framhäver mysteriet väldigt, väldigt starkt. För hela kristendomen är ju en slags paradox, kan man säga. Himmelriket är här, fast ändå inte riktigt här och så vidare, så. Det finns många paradoxer och mysterier i tron.
Vad de säger, miraklet är alltid tillräckligt tydligt för att den som ska tro ska kunna tro, och den som tvivlar ska fortsätta att tvivla.
Ja, det kan nog stämma. Väldigt bra.
Men det är inte en annan grej det här med om vi ska bara dribbla tillbaka till det här med ungdomen och det nya sättet att leva, att också att idag så får man tillfredsställelse på tv, alltså man, folk är så fast i sina sociala nätverk. Jag jobbar ju själv rätt mycket med det och inser farorna med det liksom. Man lägger ut en bild och så får man massa likes och så skapar det endorfinkickar, något som på något sätt var skapt för att vi skulle vara i en stam, vi skulle göra bra saker för stammen, och då visade folk tacksamhet och då fick man en endorfinkick när folk tyckte om den. Det är ju liksom, det är ju så den ska användas. Men nu lägger man upp, och det jag är också skyldig till det där. Jag är ju väldigt liksom, man får mycket likes på, åh gud, så känns det lite bra, nu var jag duktig. Men vad har jag gjort? Jag har lagt upp en bild liksom.
Ja, fast det har ju blivit tvärtom istället, att nu mår ju folk dåliga för att de inte får tillräckligt många likes. Det har ju blivit en sorts prestation i att få, precis, många likes.
Precis.
Så det har ju blivit tvärtom. Plus att den nya tiden är ju en sorts valfrihetens tyranni, kan man ju säga. Det finns så otroligt många val som människan måste göra varje dag. det finns alldeles för många val, så vi är inte, våran hjärna är inte skapad för så här många val. Våran hjärna är skapad för, den är fortfarande i samma skick som när vi levde på savannen, när vi hade valen att fight, flight and freeze.
Ja, just det.
De tre hade vi som val i stort sett. Och nu ska vi fatta hundratals beslut varje dag. Och vi måste välja och vraka mellan olika saker, och vi kan välja fel. Och så det ligger en stor börda på de unga. Alltså, de har ju mycket större valfrihet än vad du och jag, gamla, av våran generation, som hade två tv-kanaler, och vi var ju mycket mer begränsade i våra val.
Du menar på
val.
Den tiden Sverige var en kommunistdiktatur?
Nej, jag menar på den tiden då Sverige var ett folkhem.
Kommunistdiktatur.
Eller folkhem.
När vi var tvungna att titta på polska tecknade kommunistserier.
Jag älskade polska dockteater.
Ja. Herregud. Rustin Rockstein tror han heter. Han som fann like-knappen på Facebook. Han ångrar det. Idag.
Jag förstår honom.
Ja. För att det finns ju något i det där som är rätt tomt liksom.
Ja, det är ju det som också leder fram till det här dåliga måendet som sen de unga inte kan sätta ord på. Det är ju bland annat den här oerhörda Instagram-stressen som driver dem att försöka lägga fram en bild på nätet som uppvisar någonting som inte stämmer med verkligheten, och att hela tiden leva med vissheten om att jag visar upp någonting som bara är en lögn gör att många mår väldigt, väldigt dåligt, för de kan inte vara sanna mot sig själva.
Nej.
Och då skapas skam, framförallt skam.
Jo, för att det där är att ljuga för sig själv, det är liksom rätt allvarligt liksom, för att du bygger ju ett fundament som liksom, att du vet att du ljuger också för dig själv, det bygger ju liksom en grund som inte är stabil att stå på. Vi har haft lite, jag tycker, jag ska inte nämna någon namn, det finns ju en del av de här influencers som har gjort en del läskiga saker på sistone liksom, och fått så mycket skit. Och jag tror att folk inte ens tänker efter. Det är ju så jävla viktigt att skapa den här content, liksom ständigt vara aktuell, ständigt göra något roligt, ständigt göra något liksom. Och det där är ju, alltså jag lever ju stort sett rätt mycket på mina sociala nätverk och mina liksom, Instagram, Twitter och Facebook och YouTube. Liksom. Det är där jag gör reklam för mina produkter som ni kan köpa på robertos.se.
Kan jag? Är de goda?
Mm, det är de väldigt goda. Mm. Det vet du.
Härligt.
Vad heter det? Men det blir ju också den här ständiga liksom, konkurrensen att göra något lite roligt, lite edgy. Och ibland kan det gå riktigt, riktigt fel. Va?
Mm. Men du får ju också väldigt dålig självkänsla om du nu lever ett liv utåt som du inte lever på riktigt. Och du inte kan vara sann mot dig själv. Och självkänslan är också en av de här ingredienserna för att du ska kunna vara lycklig. Om du inte har någon självkänsla så kommer du inte bli lycklig.
Nej, så är det. En rätt spännande sak med det där, det är när man har mål i livet. Men som jag hade ju mål att ta titlar och bli svensk mästare från början. Och det är ju rätt spännande när man väl tar den där titeln första gången man blir svensk mästare och sådär. Och så har man ju liksom jobbat på det liksom i 10 år. Alltså varje dag som proffstränare 2 gånger om dagen. 2 gånger om dagen kämpar jag för att ta mitt mål. Och så kommer man dit. Du når dit du har siktat.
Så är det bara tomt.
Ja. Och det där finns, det, man får ju sån här posttraumatisk stress. Det finns ju jättemånga, du vet, folk som vinner OS och allt sånt där. Och även jag, så man blir helt tom. Man vaknar upp nästa morgon, man går ut på gatan. liksom samma liksom gata. Det är samma 7-Eleven ute på gatan. Liksom. Det är ingenting har hänt. Du är samma person.
Det är därför jag förespråkar att man hela tiden jobbar mot en riktning istället för mot mål. Därför om du jobbar mot en riktning så uppnår du inte den här tomheten. Jag exempelvis tränar hos en PT som heter Paolo Roberto. Mm. Och jag har en riktning att bli bättre på att stå på händer. Jag har en riktning att bli bättre på calisthenics. Mm. Ja, det räcker för mig och jag blir bättre hela tiden.
Fan, du kan ju stå på händer för fan. Mm.
Jag blir bättre. Men hade jag haft som mål att kunna stå på händer, aha, då hade jag redan uppnått det och då hade det förmodligen bara funnits tomhet kvar. Därför förespråkar jag att om man har en riktning istället som man jobbar efter hela tiden så kan man undvika den här tomhetsfällan.
Precis, nu, du är en av mina kunder jag skryter med, Werner.
Tack.
Du var inte jätteform när du kom hit första gången. Och idag kan det stå på händer, det är fan grymt. Jävlar vad vi har kämpat ihop. Mm. Och Werner har hjälpt mig rätt mycket med att bli ödmjuk.
Ja, det har gått så där. Men jag jobbar på det. Ja.
På japanska kallas det vägen do. Taekwondo, judo, karate do. Och det här är ju en väldigt, väldigt liksom viktig del. Alltså målet är inte det som är viktigt utan det är själva vägen. Och i vägen finns lyckan också. Alltså det vet man ju själv när man har liksom jobbat. Man ska köpa någon grej, första bilen och sånt där. Och det, hela den här förväntan, spänningen, den är ju större än när man får den här jävla bilen. Sen börjar man längta efter en ny jävla bil. Tittar man på grannens bil. Fan, har en Porsche skulle jag för sig aldrig köpa. Jag har ju bara kört ett bilmärke i mitt liv.
Mm.
Alfa Romeo.
Mm. Nej, men det har ju med det här att det uppstår ju det här tomrummet om vi bara försöker skapa lycka utifrån yttre ting som en ny bil, en ny stereo eller vad du nu vill ha för någonting. Det är därför du måste bygga lyckan inifrån med mening, med hopp. Och känslan av möjlighet att kunna påverka ditt liv. För den visar sig vara väldigt, väldigt viktig i människors liv. När människor exempelvis ska få sparken helt enkelt eller få sluta sitt jobb. Mm. Om de då får ett val istället att du kan få sluta så här eller slå så här så är de mycket mer, då är de nöjda. Det är de aldrig om de bara får gå.
Mm.
Bara ha möjligheten att vara med och påverka riktningen på ens liv gör jättemycket för välmåendet och lyckokänslan.
Okej, nu har vi pratat i... Jag måste sätta på mig glasögonen och se. Snart, ja, 40 minuter har vi snackat. Nu ska vi riva allting, tänkte jag så här. Vi har pratat om ödmjukhet. Vi har pratat om att inte ha för höga förväntningar på livet. Vi har pratat om att vara nöjd. Problemet i hela den ekvationen det är att liksom, om vi hade varit nöjda med vårt liv, om vi hade bara jobbat på det sättet från början, då hade vi varit kvar i grottan.
Mm. Men nu handlar det inte om att vara nöjd, Paolo, utan jag skulle vilja säga att det handlar om acceptans. Att acceptera tillvaron som den är. Och det är inte riktigt samma sak som att vara nöjd.
Nej.
För har du acceptansen så kan du fortfarande, har du fortfarande drivkraften. Jag skulle vilja säga att jag har egentligen lösningen på hela lyckogåtan.
Varför har du väntat i 40 minuter? Jag sa ju till dig att fixa direkt.
Jag, så nej, men jag vill hålla lite
hade
på
folk
det.
Inte behövt höra det här tjafset i 40 minuter utan det hade gått på 2 minuter. Förhör nu.
Ja, den är så här. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det har du. Den acceptansen att förändra acceptansen att inte förändra utan
acceptera det som inte går att ändra.
Ja, att kan du göra det så kommer du bli mycket, mycket lyckligare.
Ja.
Att inte stånga huvudet blodigt i väggen hela tiden för att få din vilja fram. Och då är vi åter inne på det här med tro och hur man förhåller sig till livet. Att man måste minimera egot. Man måste bli lite ödmjukare. Det behöver inte alltid vara på mitt sätt, utan jag måste kunna acceptera att saker och ting inte sker på mina villkor hela tiden. Men du måste också kunna förändra om saker som du mår dåligt av. Och då är det bara att be om modet att kunna göra det. Och förståndet då att veta vad du kan förändra och inte förändra. Om du lever utifrån det så kommer ju, jag har i alla fall blivit mycket lyckligare när jag har gjort det.
Mm. Men det är väl en grundinställning. Det är också stoicismen lite grann i det där, liksom Marcus Aurelius och, som är en filosofisk riktning som jag tycker väldigt mycket om, som har en del liksom kristendomen liksom stöt i varandra lite grann i tankesättet där. Men exakt, det är ju där man måste liksom acceptera det som inte går. Det där är ju något som jag också har varit väldigt så här med mina barn, att så här, vissa saker så är det. Livet är inte rättvist. Ibland får man acceptera det.
Det är verkligen inte rättvist.
Nej, och livet är ofta tufft. Liksom. Och det är ju det där liksom, att inte uppfostra barn och sig själv med lite ryggrad, lite valkar på själen. Liksom, att man tål. För livet är ju liksom, det kommer stöta till en, det kommer göra illa en. Det kanske man ibland är ner för räkning. Men att inse att livet är så. Och att det alltid går att ändra.
Mm. Och du kan vara lycklig under tiden även fast du är ner för räkning. Kan du ha en grundlycka? Mm. Det hävdar jag bestämt. Att har du byggt upp den här grundlyckan så kommer den finnas i botten hela tiden. Du kommer bara vara mindre eller mer lycklig på det här spannet. Men då handlar det om vad räknar vi som lycka? Är det att vi hela tiden går och känner oss som att vi är nykära eller något sånt här 100% tiden? Det är inte lycka för mig, men det handlar om någon form av tillfredsställelse med den personen som jag försöker vara.
Ja, för det är väl också en sån här, att alltid vara lycklig, att vara på den här toppen hela tiden. Då är man ju galen, påtänd, eller alltså, då behöver du ju vård om du är på total lycka.
Ja, tar du droger och är på den här toppen hela tiden så kraschar du förr eller senare, för det är inte normalt. Människan är inte skapad för att vara så lycklig hela tiden.
Nej. Och vi kommer vara i olyckliga livet också. Det är också att man måste förbereda sig själv och sina barn. Och alltså, ibland är livet piss. Liksom. Men det vänder alltid. Det är alltid så.
Mm.
Tiden och lite ryggrad löser de mesta problemen.
Ja, men kan man inte acceptera att inte allting är på topp jämt, då får man det inte lätt. Då kommer man bli olycklig.
Men har vi inte byggt upp en sån förväntning också i vårt samhälle? Det känns nästan som en rättighet att vara lycklig. Jag hör det ibland. Folk kräver nästan att få vara lyckliga. Att man tar bort sitt eget ansvar i själva den här lyckoprocessen. För att det är liksom så här, om du sitter framför tvn hela tiden, om du bara äter skräpmat, blir överviktig, inte ägnar åt din själ, inte bygger dina sociala nätverk, jag vill vara lycklig. Kom igen. Det viktiga det här med att liksom så här, inställningen till livet, liksom, att ta hand om sig själv. För att man möter ju folk som säger så här, de kräver nästan att vara lyckliga. Att det på något sätt har världen och media talat om för dem att de har, det är någon form av rättighet att vara lycklig. Men om du aldrig liksom, om du inte tränar, om du inte sköter din kropp, om du inte sköter dina sociala relationer, då kommer du inte bli lycklig. Det är liksom så här, du jobbar aldrig med ditt inre. Du sitter framför tvn och käkar sour cream chips. Det är liksom, någonstans finns det ett ansvar här. Det lycka är ju också så här, det är ju Dante Alighieri tror jag som säger du är din egen lyckasmed, va?
Både och. Du är ju din egen lyckasmed, men du måste ju också ha relationerna så att säga, som vi pratade om förut, att vi blir till i relationen. Men du har definitivt ett ansvar, och som jag sa tidigare så är det väldigt mycket ett förhållningssätt till livet, hur du väljer att se. Du kan ju hela tiden välja att se allting som du inte har, eller så kan du välja att se på det du har och vara tacksam för det du har. För det är ytterligare en utav byggstenarna i lyckan. Det är tacksamheten. Den är nog så viktig. Att kunna vara tacksam för alla de sakerna vi tar för givna. Att vara tacksam att jag har tak över huvudet. Vara tacksam att jag får mat för dagen. Mm. Vara tacksam att jag är i en relation om jag är det. Att vara tacksam att jag är född i Sverige och inte behöver svälta ihjäl. Att det finns så otroligt många saker att vara tacksam över.
Ja, men det måste jag säga. När jag blev av med allt liksom. Och det var ju sjukt äppet. Och återigen, alla bara, det var jag som lyckades själv med det. Så jag skyller inte på någon. Men när man väl hade liksom så här... bara så här, jag hade blivit av med alla pengar, så jag kunde inte ligga kvar och, liksom, i fosterställning, suga på tummen och gråta, utan jag var tvungen att resa mig och, liksom, och då var det rätt snabbt så insåg jag det här när jag började resa upp. Jag bor i en rätt fin villa i ett av de dyraste områdena runt om i Stockholm. Jag har ändå så mat på bordet. Jag fick efter bara några dagar min första PT-kund, en jävla jobbig snubbe som rullade ner Werner. I det fanns det också så här, vadå? Jag har tak över huvudet, jag har mat på bordet, jag har barn, jag har många, många vänner som älskar mig, som kunde se skillnaden på person och handling. Och jag har tur helt enkelt. Jag har alla förutsättningar att vara lycklig. Om jag inte bara låter andras åsikter och skrik på internet störa mig. För jag måste säga, jag har ju fått rätt mycket hat och allt sånt där. Med rätt och sådär. Men det finns mycket sådana tangentbordskrigare. De har alltid funnits i mitt liv. Men så här, jag under de här åren sedan mitt sexköp. Det finns inte en enda människa som har kommit fram och sagt in my face. Jag tycker du är en gris. Däremot så är det många folk som har sagt, alltså du är ju dum i huvudet, men det har gått för långt det som har hänt dig. Det finns liksom ingen rim och reson i stå på dig grabben. Liksom. Så att det på något sätt också sätter tonen för att det finns folk som kan se skillnad. Och i det fick jag också styrkan att så här, ja, men resa med att ja, och du vet, det är den första meningen du sa till mig när du kom ner. Jag bara, du vet vad som har hänt mig. Och vad var det du sa då, Werner?
Då sa jag att jag är kristen, så jag kastar inte första stenen.
Mm. Ja, jag har sagt det förr, den är rätt spännande den. Jag gillar ju den liknelsen, eftersom jag är syndare själv. Som vi alla. Guds son Jesus säger, den som är fri från skuld kastar första stenen. Och då går ju alla de här fariseerna. Men när alla gått, så är han kvar då med hon äktenskapsförbryterskan, och så tar han hennes händer och säger, jag dömer dig inte heller, gå nu och synda inte igen. Inte hans Guds son dömer. Men vad vill jag komma med det?
Nu var du inne på förlåtelse.
Ja.
Försoning.
Jag jobbar fortfarande. Det kommer vara en livstid innan jag är klar.
Fast med. Du var inne på tacksamhet.
Ja. Precis.
Allt det du hade att vara tacksam för, trots att du, det du råkade ut för.
Precis. Och i det liksom, ja, men om man har varit i liksom de här, när jag gjorde Robinson, fattiga länder, man ser ju få så glada människor. Jag tänker på min äldsta släkting nu, hon dog förra veckan. 100 år och några dagar blev hon. Hon var väldigt nöjd med livet. Hon bodde själv med sin syster. Systern, de var änkor då tidigt. Och, Och systern dog, hon blev väl 98 tror jag. Och, hon blev, och de spenderade inte en spänn. De levde på vybönder. Så de hade ju liksom egen mark och levde på det. Hon tvättade till och med sina kläder i aska. Faktiskt mamma som sa när hon ringde upp och sa att hon var död. Hon bara sa, du vet att de tvättade till och med kläderna i aska. De spenderade inte en spänn. Och var supernöjda med livet. Vi har en bakgård där min släkt träffas varje kväll. Och där man liksom sitter i generationer och pratar. Och det finns något, liksom, att ha en tillhörighet på det sättet, det är ju stort. Liksom.
Mm.
Jag tänker också på det med när jag jobbade som mest och hade liksom 13 företag och allt sånt där. Var på tv, åkte runt och föreläste. Då, eftersom jag importerar olivolja, pratar jag rätt ofta med Salvatore som har pressen då i vår lilla by.
Mm.
Eller vår lilla stad. Och han sa alltid ibland, han bara, var är du någonstans? Nej, men vart du föreläst? Jag står här på tågstationen i Skövde. Och nästa var det då? Nej, Göteborg. Jag står på tågstationen. Och du vet, och alltid lite stressad någonstans. Och han brukar alltid så säga, han bara sa, jag förstår att du har ett otroligt stimulerande liv. Jag skulle alltid vilja byta med det. Jag vaknar varje morgon. Jag vet exakt vad som ska hända. Enda skillnaden på mig och min farfar, det är att jag tar traktorn ner till liksom olivlundarna. Han tog åsnan. Och i den liksom förnöjdsamheten på livet, de är ju lyckliga där, liksom, de mår bättre.
Men det är ju en inställningssak väldigt mycket som varit inne på, det går inte att komma ifrån. Och du kände ju också, vet jag, sa du till mig att tidigare att du kände en sån befrielse när du inte helt plötsligt hade så mycket omkring dig, utan den här befrielsen av enkelheten som gjorde att du också kunde bli lycklig.
Så vad är svaret på lycka då?
Det är mening. Det är hopp. Det är tro. Det är...
pasta från Robertos punktjobb.
Och sinnesrobönen.
Mm, vi ber den varje gång vi tränar. Vi slåss ju och så mediterar vi och så ber vi. Ta sinnesrobönen igen.
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Love it. Tack för det.